Du lyssnar på Höken sjunger om död av Johan Tralau, uppläst av mig, Alexander Salzberger. Till Theodor, en gåva, en stor dag. 1. Personen som stod vid fontänen nedanför slottet skulle alldeles strax bli en mördare. Det fanns ingen tvekan, inte längre. Och kroppen som låg bredvid skulle snart vara död. Det var fortfarande mörkt. De gamla husen sov. Staden var tom, som om den egentligen var övergiven. En kuliss från en annan tid. Nattluften hade börjat röra sig efter att ha stått stilla. Och lukten från de blommande häggträden var överväldigande. Men den ensamma gestalten som stod nedanför slottet drog in luft i lungorna av en annan anledning. Ett djupt, hårt andetag. Kroppen bredvid var lätt. Andning, rak rygg, böjda ben. Greppet som ändå var tungt genom handskarna. Och så lyftes den magra kroppen över till stenbeläggningen vid fontänens kant så att den låg med magen neråt. Försiktigt nu. Inga överdrifter. Inga känslor. Och ingen fumlighet. Personen som alldeles strax skulle bli en mördare grep tag med högerhanden i det halvkorta håret strax ovanför skjortkragen. Sen i den livlösa figurens byxlinning med vänstra handen. Ett slag, inte mer. Inte nog för att döda. Det skulle vattnet ta hand om. Det kändes nästan skönt när högerhanden vräkte ner huvudet i stenen. Ett hårt, stumt ljud. Ett lite äckligt ljud. Kanske krasade det när ansiktets ben och brosk mötte den obarmhärtiga stenen. Men det spelade ingen roll nu, inte längre. Det hade gått tillräckligt långt. Försiktigt drog mördaren det lelösa byltet över kanten så att huvudet och en del av överkroppen hamnade under vattenytan. Lutad ner mot kunskapens källa, tänkte mördaren och kände en plötslig och oväntad lättnad. Det såg ut som om en student hade gått hem berusad, halkat vid fontänkanten, slagit i huvudet och rullat ner i vattnet och drunknat. Mördaren log. En död framför slottet. Gamla, sömniga, runda Uppsala slott. En sorglig olycka. Så skulle det se ut först. Och sen? Sen skulle det inte spela någon roll längre. Inget av allt detta skulle spela någon roll. Det skulle bli en av Uppsalas gamla hemligheter. Gåtor som ingen visste svaret på. Utom en. Det var över nu. Eller egentligen, rättade mördaren sig själv, var det nu allt började. Två. Sebastian Grimner var trött. Han hade hoppats på att få sova en enda natt utan avbrott. Men vid tvåtiden snyftade hon i sömnen. Och vid halv tre vaknade hon och skrek rakt ut. Det förtvivlade och obönhörliga skriket som betydde att sömnen var över för Sebastians del. Han visste inte längre hur många nätter som hade varit likadana. Han drog på sig kläderna, gick in i hennes rum och lyfte upp den lilla kroppen, nappade tag i en filt och öppnade ytterdörren. Hon var tyst nu, lugnare av kontakten och värmen från hans kropp. Han stängde dörren försiktigt så att inte grannarna skulle störas. De stördes naturligtvis av de återkommande skriken under nätterna, tänkte Sebastian och försökte skjuta ifrån sig tanken på hur grannarna hälsade annorlunda nu än före olyckan. Mer återhållet. Distanserat. Han gick ner för trappan. På bottenvåningen satte han sig på huk ett ögonblick för att vila. Då slog hon upp de mörka ögonen och såg rakt på honom. Pappa. Ja, min flicka, svarade Sebastian. Hon blinkade lite. Mamma. Nej. Nej, Sebastian tvekade. Du vet, inte mamma. Hon blinkade en gång till, öppnade munnen och stängde den igen. Sebastian reste sig, makade upp porten, gick ut på gården och satte ner sin dotter i barnvagnen. Han lindade filten om henne och tog tag i vagnens handtag. Ett ögonblick stod han stilla och kände hur förtvivlan, hopplösheten och sorgen sköljde över honom. Sen började han gå.